Då var ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast. Och idag är jag tillbaka på Örebro teologiska högskola, eller Örebro missionsskola, eller vad vi nu ska kalla den. Du får välja själv här sen, kära gäst. För egentligen så har jag ett möte om Bibelfestivalen som kommer gå av stapeln oktober här i Örebro. Men jag tog en liten chans, åkte hit tidigare och fann Mikael Tellbö. Hej, välkommen.
Tack så bra.
Välkommen tillbaka. Kan jag ju säga, du har ju varit med förr här i podden, du vet ju vad det här är.
Ja, och jag får säga välkommen hit till Örebro.
Tackar, tackar. Vi ska packa upp en teologisk väska i den här serien som vi håller på med här under hösten i podcasten. Och för er som inte har hört det förr så handlar det ju om att vi som kristna bär omkring på en massa teologiska begrepp i form av väskor är ju bilden vi använder där. Vi använder oss av begrepp som treenighet eller nåd eller synd eller rättfärdighet och en massa sådana. Men vi vet kanske inte alltid riktigt vad de innehåller för teologiska diskussioner i bakgrunden. Så att när vi packar upp dem så kan vi få lära känna dem lite mer så vi vet vad vi pratar om. Och idag ska vi ge oss på treenigheten. Så vi börjar väl helt enkelt i den änden. Vad är egentligen treenigheten, Mikael?
Ja, treenigheten är ju som det låter en enhet i tre och är ju ett klassiskt kristet sätt att beskriva gudomen, fadern, sonen och anden. Tre personer, ett väsen, det vill säga tre personer i en enhet tillsammans. Och sen finns det olika sätt att närma sig det här, men treenigheten är ju den här gemenskapen inom gudomen som man beskriver på det här sättet.
Ja, för som kristna så bekänner vi oss till att ha en gud. Men ändå så har vi tre delar på något sätt. Och det här är ju en av de klassiska, jag ska kanske inte säga, men tvistefrågor var det ju ändå i kyrkans historia och någonting som man återkommer till och någonting som kanske är ibland är svårare att förstå i vår tro och sådär. Alltså när formades treenighetsläran? För att det är ju ändå inte så att vi kan hitta ordet treenig i Bibeln om du inte läser det i uppslagsdelen.
Nej, det är helt riktigt. Och det är ju som du säger en omdiskuterad fråga och en tvistefråga som har funnits i kyrkans historia och som delvis finns fortfarande. För alla kyrkor och alla kristna skriver ju inte under på hur till exempel treenighetsläran är formulerad i den nicenska trosbekännelsen från 325 eller det där upprepade sen 381 i Konstantinopel när man satte ner foten eller blev ännu tydligare i formuleringarna. Så den klassiska kristna treenighetsläran är ju, skulle jag vilja beskriva som en process som har växt fram i kyrkan genom en mängd samtal och diskussioner. Hur ska man förstå det här? Och anledningen till att det har diskuterats så mycket är ju naturligtvis att texterna kan tala om fader, sonen, ande utan att riktigt definiera relationerna. Den som kanske tydligast gör det i Bibeln är ju Johannes och Johannes evangeliet. Men Paulus tycks ju mer eller mindre förutsätta någon form av treenighet utan att diskutera innebörden i relationen och sådär. Så att det där har gett upphov till att man har diskuterat det tidigt och det var ganska stormiga diskussioner. Inte minst med en kyrkofar som heter Arianus som ju hävdar då att Jesus inte var Gud på det sättet som man kom att definiera det. Och det stormade hit och dit och det slutade med att han blev exkluderad mer eller mindre från kyrkan. Men den så kallade arianismen som ju då hävdar att Jesus inte är Gud i den betydelsen som den klassiska kyrkan kommer att mena, utan han är en Gud, han är skapad. Den lever ju vidare i olika former idag, till exempel i Jehovas vittnes förståelse av Jesus. Och så. Så att det här är en fråga som Ja, man kan tycka att kristna de bekänner sig till den treenige guden, ja. Men vad innebär det? Hur ska man beskriva det? Ja, det är ju inte helt vare sig enkelt eller självklart. Och någonting som vi kanske måste erkänna att vi vilar ganska mycket på vad kyrkans tradition, hur man har definierat det här utifrån bibeltexten. Där bibeltexterna finns där, men de bär inte självklart på alla definitioner som kom att följa med treenighetsläran.
Men vad var det då som, alltså för mycket av det här, alltså det som vi idag har som trosbekännelserna från Nicaea och Konstantinopel, den nicenska som vi ibland säger i korthet. Mycket av den formas ju i, man ska säga, i konflikt med andra riktningar. Man kan se nästan hur strof för strof så är det svar mot olika delar. Mer än man egentligen säger vad tron faktiskt innebär, så svarar man vad den inte innebär. Mm. Men vad var det då man var rädd för i Arianus sätt att se på det hela och det som då blev arianismen, och där man inte ville ha en treenig gud? Vad var det man hade för problem med det? Varför var inte det en okej lösning, så att säga, enligt kyrkofäderna?
Ja, men det grundar ju sig först och främst på att egentligen en diskussion man har haft innan, så kommer igen på 200-talet, nämligen relation mellan mänskligt och gudomligt i Jesus. Så Jesus som människa och Gud. Och det man var rädd för var ju att Jesus blev mer människa än Gud. Och att det blev en överbetoning och att det inte fanns en full jämlikhet inom Gud. Och i det här så diskuteras också den så kallade subordinationsläran, där man uppfattade med texter ifrån Paulus att Jesus var någonting lägre än fadern, det vill säga fadern är för mer och större och sonen är under och så vidare. Mm. Och jag tror att man ville markera sig mot det där och både uttrycka den här enheten men också den här jämställdheten inom gudomen. Det var så man kom att göra vissa markeringar. Mm. Men återigen skulle jag vilja markera att problemen när vi diskuterar treenigheten är ju att bibeltexterna är lite spretiga, så man kan ju hämta stöd för både det ena och det andra genom att lyfta fram vissa texter. Mm. Jag skulle nog vilja säga att generellt att den klassiska kristna treenighetsläran går att se i texterna i stort, men det är klart även den har problem med vissa texter och hur man ska förklara dem. Och en sån text är ju till exempel när Paulus i första Korintierbrevet 15 talar om att sonen ska läggas under fadern och det är fadern som ska stå över allt till slut. Och hur man ska förklara en sån text med den klassiska treenighetsläran. Ja. Och det försökte man göra rättvisa för i någon slags relationell förståelse av treenigheten på 300-talet.
Jo, men även texter om att inte ens sonen vet.
Ja, till exempel.
När liksom sista tiden kommer och så vidare. Det finns ju en del där som såklart behöver förklaras, så är det ju. Men vad har vi för, vilka texter grundar vi oss främst på när vi har belägg för treenighetsläran då? Om vi tar från andra hållet.
Ja, nej, men det är ju mer de här klassiska formuleringarna som till exempel Matteus evangeliet slut, om att döpa i faderns och sonens och helige andes namn. Eller andra Korinterbrevet 13:13, återigen ett slut på någonting. Och det är lite typiskt för de här texterna. Man nämner någonting men man reder inte ut relationerna. Nej. Och det ger Paulus en hälsning där han nämner fadern, sonen och anden till församlingen i Korint. Han tycks utgå ifrån fader, son och ande. Men han förklarar inte egentligen någon inbördesrelation. Och det där är ju någonting som man ganska lätt ändå kan konstatera Att det är ju Johannes teologin med Johannes evangeliet, Johannes breven som utvecklar det här tydligast och mest i Nya testamentet. Man brukar tala om att han har en mer relationell förståelse eller ontologisk förståelse, och med ontologi som ju kommer från det grekiska verbet ontos eller eimi som betyder vara. Så menar man med ontologi själva varandet, hur man relaterar till varandra i gudomen. Och det brukar man traditionellt säga att Johannes har mer av den här ontologin och tänker mer ontologiskt kring treenigheten, medan Paulus tänker mer funktionellt än relationellt.
Och det... om du bara utvecklar den lite grann, funktionellt, relationellt, alltså skillnaden på de två.
Ja, det är ju att Paulus tänker mer kring vilka funktioner fader, son och ande har.
Ja.
Fadern beslutar, förutbestämmer,
sonen skapar
typ, och sonen handlar i historien, han utför
ja.
Det fadern har bestämt, och anden är den som för det här till de troende i nuet. De får olika funktioner helt enkelt.
Mm.
Och att det är det som betonas i de paulinska texterna. Och det är jag benägen att hålla med om, att Paulus tycks utgå från att det finns någon typ av relation, men han utvecklar det inte.
Nej.
Så tydligt, utan i flera av hans trinitaritetstexter där han bygger på treenigheten, till exempel i Efesierbrevet 1 när han börjar med att besigna vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, så är de följande verserna handlar om vad Fadern har gjort, vad Fadern har beslutat, vad Fadern har förutbestämt. Och så går han över ifrån vers 7 till vers 12 och talar om vad Sonen har gjort. I honom så har vi förlåtelse, har vi friköpts och så vidare. Och så avslutar han med att tala om Anden, vad Anden har gjort, och Anden, och ni har fått Andens av borgen. Och lite typiskt Paulins sätt att resonera, han kan tala utifrån hur fadern beslutar någonting som son utför i historien och anden för till de troende. Och det menar man med, det är själva innebörden i mer funktionell förståelse av treenighetsläran. Medan då om vi går till Johannes, så kan ju han redan från början av sitt evangelium tala om att i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Liksom. Mm. Man får han liksom går bakom kulisserna och beskriver relationerna. Och framförallt är han ju intresserad av relationen mellan fadern och sonen.
Mm. Ja.
Och bygger hela sitt evangelium kring långa utläggningar som beskriver faderns och sonens relation till varandra. Men även där går ju att hitta texter som att Jesus kan säga att fadern är större än mig och så vidare. Mm. Där man kan fundera på, ja, hur ska det här beskrivas då? Är fadern uppenbarad i sonen, på vilket sätt och i vilken mening och så vidare? Och där kan ju man se, tycker jag, i Nya testamentet. Alltså den centrala frågan i treenigheten tycker jag ju handlar mycket om sonens relation till fadern.
Mm.
I Gamla testamentet kan man ju se att Gud och Guds ande är väldigt nära, och
ja.
Anden är någonting som är Gud, som verkar i människors liv och ibland Israels folk. Den kopplingen är lätt att se, men den avgörande frågan och som har ju diskuterats väldigt mycket är ju hur kunde judarnas messias uppfattas som Gud?
Ja, för det är någonting som ändå, alltså det är någonting som blir ganska nytt ändå i Nya testamentet väl, i jämförelse med vad profeterna talade om, eller?
Jag skulle vilja säga det, att det blir en brytpunkt, och den stora frågan är ju, ja, man börjar tala om Jesus som Gud, det kan man konstatera så småningom i någon mening. Men hur ska man få in det i den judiska monoteismen?
Nej, precis.
i Gamla testamentet är ju inte messias-titeln en titel som förutsätter gudomlighet. Nej. Messias är ju en agent, någon som Gud använder i historien för att uppenbara och förverkliga sin vilja i historien. Men Messias är ju inte Gud själv.
Nej.
Det är inte Elohim, skaparen, Jahve, befriaren själv, utan är ju en Herrens tjänare, som han kallas.
Mm.
Det vill säga, han är någon som Gud använder i historien. Och hur kan denna Herrens tjänare bli Gud? Det där är ju en intressant fråga. Och vissa är ju väldigt intresserade av den frågan. Det har skrivits väldigt mycket om det. Och andra läste ganska nyligen en bok av Wesley Hill som heter Paul and the Trinity. Han vill tona ner den här historiska frågan och bara jobba med den teologiska frågan. Det vill säga hur Paulus såg på det här. Inte frågan hur Paulus som skolad, född naturligtvis, men också skolad jude inom den judiska rabbinismen. Hur kunde han börja tala överhuvudtaget om Jesus som Gud?
Ja. Men finns det några historiska belägg för att det under, om man säger så, 400 före Kristus fram till Kristus egentligen fanns en förståelse av att Messias skulle kunna vara Gud när han väl kommer? Eller är det liksom, är det någonting helt nytt när Jesus kommer, när han för man kan ju lugnt säga att Jesus tar ju mycket av det som finns hos profeterna och uppfyller, men också uppfyller på ett sätt som de inte är beredda på. Alltså, hans rike blir inte det fysiska riket på det sättet som många förväntar sig att Messias ska göra, som ett annat exempel. I alla fall inte där och då. Kan ju diskutera sitt evighetsperspektiv såklart, men om man tittar på Döda havsrullarna till exempel och den kommuniteten där, finns Messias som gudomlig någonstans där, vad du känner till?
Nej, man har ju läst och lyssnat till de här texterna i många vändor för att liksom se om det finns någon grund för en slags binitarism, det vill säga en slags tvåhet,
ja,
i förståelsen av Gud i Gamla testamentet. En forskare som framförallt har skrivit en del kring det där, Richard Baucom, en brittisk nytestamentlig exeget. Och han tittar på hjälteroller, han tittar på vishetsteologin, han tittar på angeologin, det vill säga hur änglar beskrivs och så vidare och så vidare. Och han konstaterar ju att det finns egentligen ingen självklar öppning för binitarism.
Nej.
Det vill säga att judarna går och väntar på att Gud ska uppenbara sig två, eller liksom att man ens får in det helt och fullt. Och det är klart, jag brukar ibland ställa frågan, hur i hela friden kunde Paulus som jude be bönen Shema och samtidigt var med i den tidiga kristna tillbedjan av Jesus. För det kan man nog ändå konstatera att Jesus ganska snart börjar tillbes i gudomliga termer. Och att det liksom finns där. Jag är nog benägen att säga att det vi också kan se i kyrkans historia, att kyrkan idag sitter på en treenighetslära med rötter i Nya testamentet, men som blommar ut i formuleringar och definitioner först rejält på 300-talet. Och jag är inte främmande att liksom se att det finns en så att säga, progressiv pågående förståelse och utveckling av teologin på den här punkten. För det tycker jag man till och med kan se inom Nya testamentet. Ta till exempel Johannes. Han börjar sitt evangelium med att säga att Jesus är Gud. Det vill säga, han använder ordet theos om Jesus. Alltså ordet var Gud.
Mm.
Och ordet i den inledningen i Johannes 1 kan inte uppfattas som någonting annat än Jesus.
Precis.
Men jag skulle vilja säga att det finns tre grupper av texter i det nya testamentet i relation till begreppet theos och kopplingen till Jesus. Där de synoptiska evangelierna inte, finns det någon text där man tydligt kan dra slutsatsen av att Jesus är lika med Gud. Markus, när han börjar sitt evangelium, och Markus har ju en typ av högkristologi, alltså en hög förståelse av Kristus, men den är mycket implicit. Han börjar sitt evangelium med att säga att detta är evangeliet om Jesus Kristus, Guds son.
Mm.
Och det ska vi vara medvetna om, att Guds son är långt ifrån lika med att Jesus är lika med Gud.
Mm.
Därför att Guds son kunde Adam kallas i Gamla testamentet, Israels folk kunde kallas för Guds son eller Guds söner. Mm. Änglar kunde kallas för Guds söner och så vidare och så vidare. Och i antiken var en Guds son, det var långt ifrån så att säga, Gud eller ens en gudomlig varelse, utan det där är inte detsamma som att säga att Jesus är Gud.
Nej.
Och jag undrar om någon skulle komma till slutsatsen som skulle läsa Markus evangeliet att
om man att bara uteslutande läsa
Markus evangeliet, att Jesus är lika med Gud.
Ja.
Så där är den första gruppen av texter där synoptikerna ligger. Den andra gruppen av texter skulle jag vilja lägga är de paulinska texterna som har en slags modererad explicit högkristologi. Och med det menar jag...
Modererad explicit högkristologi.
den är inte så explicit som Johannes.
Nej.
Därför att Paulus tycks ju undvika ordet theos.
Ah.
När det gäller Gud. Det finns möjligtvis i två texter.
Ah.
Och bägge texterna är mycket omdiskuterade. Romarbrevet 9 och 5. Som jag själv undrar om han verkligen... om theos där verkligen syftar på Jesus. Men det kan man diskutera. Den andra texten är Titus 2:13 där han talar om vår Gud och frälsare Jesus Kristus. Den texten, där tycks han använda theos så långt jag ser det om Jesus, det vill säga att Jesus är Gud.
Mm.
Samtidigt finns ju diskussionen naturligtvis kring Titusbrevet om det är äktpaulinskt och så vidare. Det är en sen text, kan vi notera vad vi nu än landar i. Jag lutar åt att det är en äktpaulinskt text i någon mening, men då är den ganska sen samtidigt också. Mm. Vad Paulus gör det är ju att han snarare kopplar ordet kyrios till Jesus.
Just det.
Och det finns en väldigt intressant text som många pekar på och som jag tror är nyckeln till hur Paulus kunde somna gott som monoteistisk jude och ändå tillbe Jesus.
Hur han kunde somna gott. Nu ska ni få höra men ni ska läsa för att somna gott.
Nej, men att han kunde liksom be Shema, ja. Att Herren Gud, hör Israel, Herren Gud är en.
Mm.
En är Herren. Och det är ju texten i första Korintierbrevet 8 när Paulus säger så här att även om det finns så kallade gudar, det är första Korintierbrevet 8 och 5, i himlen eller på jorden, och det finns ju många gudar och många ärar, så har vi bara en gud, fadern från vilket allting utgår och som är vårt mål, och bara en herre, Jesus Kristus, genom vilket allt är till och genom vilket vi är till. Och många menar att det här är ju ekot av Shema, den judiska trosbekännelsen. Att en är Gud, Herren Gud är en.
Mm.
Och vad Paulus gör är att han helt enkelt låter Gud syfta på fadern och Herren i den judiska trosbekännelsen syftar på Kristus. Alltså Kyrios blir Kristus för honom.
Mm.
Och det där är ju en märklig teologisk matematik, att 1 plus 1 fortfarande är lika med 1.
Ja.
Men det verkar ju som att Paulus läser in Jesus i Shema på något sätt. Men det är väl värt att notera att han tycks undvika theos när han talar om Jesus.
Mm.
Och det är faktiskt anmärkningsvärt, men han låter däremot Kyrios blir Jesus, det vill säga Herren.
Mm.
Och så börjar han läsa inte minst texter från Jesaja-boken och tar de texterna och i de texterna där det talas om Herren i Jesaja 45 eller Jesaja 60 och så vidare, 61, så kan han läsa om texterna och låta Herren där bli Jesus. Och där är ju den klassiska texten Filipper 2, att han har fått ett namn som är över alla andra namn. Och han citerar indirekt ifrån Jesaja 45. Mm. Och detta är Herren Jesus Kristus. Samtidigt i den texten så diskuterar han ju relationen i någon mening mellan fadern och sonen. Att han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Men det är väl värt att notera att i Filipper 2 så gör han ändå en ganska tydlig distinktion mellan sonen som Gud har upphöjt och gett honom namnet som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänner att Jesus Kristus är Herren, Kyrios, Gud, Fadern till ära, Theos till ära.
Just det.
Så han separerar väldigt tydligt mellan Kyrios, Herren, och Gud, Fadern. Och jag skulle vilja säga att Paulus är inte jättetydlig på den relationen, hur den ska beskrivas. Tvärtom kan man plocka upp texter då från första Korinthierbrevet 15 som jag nämnde tidigare. Att sonen ska underordnas Fadern till slut och Gud blir allt i alla. Ja, innebär då det att de är...
inte jämbördiga.
Ja, precis.
Ja,
och vad får det för konsekvenser? Och det här är ju anledningen till att diskussionerna kom så tydligt när man skulle definiera det här. Man skulle skapa en samlande definition för de här texterna.
Mm.
Och den tredje gruppen då, för att avsluta det här. Första gruppen var ju de här där det finns en slags implicit högkristologi. Och det menar jag Markus är ett exempel på. Och så finns det en modererad explicit högkristologi, alltså en försiktig högkristologi, och det står Paulus för. Men så finns ju den explicita högkristologin hos Johannes.
Mm.
Och, det är ju, och lägger man de här texterna på en skala så synoptikerna vill ju försöka redogöra för någonting av Jesus berättelsen, även om de tolkar den genom uppståndelsen. Men du har Jesus berättelsen, du har Paulus och så har du Johannes. Och Johannes ser man ofta som senare texter. Mm. Det är det jag menar, att det finns underlag för att ändå prata om en slags progressiv förståelse av Jesus som Gud inom Nya Testamentet. Och så kommer ju efter Nya Testamentet kommer då behovet av att tydliga behöva definiera det här. Och därmed kommer också diskussioner på 2, 3, 400-talet.
Mm. Och det är ju också därför som vi kan se under den tidiga perioden där att det finns en diskussion om vilka böcker som hör hemma i Bibeln, just för att man försöker, tar vi med Johannes då måste vi göra Jesus till Gud mycket mer, för att det talas väldigt, väldigt tydligt om det här. Och då finns ju exempel på tidiga Markion till exempel, som gärna plockade bort delar av de här böckerna för att kunna hålla en mer gnostisk världsbild kanske. Så när man då kommer till en samlad bibel eller ett samlat nya testamente, så får man en samlad bild där då kyrkan bestämmer sig någon gång på 300-talet för formuleringarna i trosbekännelserna som säger att Jesus då är Gud och människa lika mycket, 100% båda också, så att säga. Och det blir någon slags mysteriumlösning. För det är oftast det jag tycker man landar i när man försöker skrapa på ytan och fråga, hur menar du med det och hur menar du med det? Och så tar man några vänder och så till slut landar man i att vi kan inte riktigt med vårt huvud greppa det här i vårt begreppsvärld, så att säga. Men varför skulle du säga, om vi tittar liksom församlingsliv eller personlig tro, om vi liksom tar det ur den historiska kontexten och säger, varför är treenigheten viktig för oss idag? Vad ger den för mig, så att säga? Varför ska jag bry mig annat än att det är någon slags definition från 300-talet?
Ja, det är en väldigt relevant fråga. Har treenigheten någon betydelse överhuvudtaget? Den frågan kan man svara på olika sätt naturligtvis. frågan om hur vi uppfattar Jesus är naturligtvis viktig. Mm. Är Jesus Gud eller inte? Eller vem är han? Och där har ju blivit en slags kärnfråga i förståelse av kristen tro i relation till exempel till judendom eller islam. Som gör att den frågan blir viktig. Men jag skulle nog vilja säga att den kanske viktigaste förståelsen av treenighetsläran har att göra med den här relationella beskrivningen av Gud. Att Gud är en relation av tre. Gud är kärlek. Och när vi talar om Gud som kärlek så innebär det att Gud älskar och att Gud är en ständig rörelse i kärlek.
I sig själv.
Ja, precis. För mig är ju inte treenighetsläran i första hand en formel eller en skrivbordsprodukt att hålla fast vid. Så mycket som någonting att dras in i sin tro i relationen med Gud. Det vill säga att tron också ska förstås relationellt. Att vi tillber en Gud i tre, i gemenskap. Och det där kanske jag tycker är det viktigaste. För mig är det inte det viktigaste att ha rätt formulering i treenigheten. Utan att leva i gemenskap med den treenige. Jag kan se problematiken med vissa formuleringar. Och det är klart, jag är inte ointresserad av formuleringar. Självklart inte.
Tog det inte vara på den här platsen om du var helt ointresserad av formuleringar?
Nej, då skulle jag bli utsparkad ur det här huset. Samtidigt måste jag igenkänna att formuleringar kan aldrig till fullo beskriva Gud. Gud är en gemenskap. Mm. Gud lockar oss till att ta emot hans kärlek och leva i och av hans kärlek. Och är treenigheten någonting för mig så är det en ständig pågående utgivande rörelse i kärlek mellan fader, son och ande som jag dras in i. Och det är det som Johannes gör som poäng, tycker jag, av fader-son-relationen. Därför att det finns en väldigt tydlig struktur i Johannes evangeliet där Jesus vänder sig till världen och talar om relationen mellan fadern och sonen i de första 12 kapitlen. Men det finns en väldigt tydlig rörelse inåt från kapitel 13 till och med kapitel 17. Där Jesus talar om sin relation med fadern och vänder sig till lärjungarna i kapitel 13 till 17. Och det är inte svårt att visa på att på punkt efter punkt som han har beskrivit sin relation till fadern. Hur han är sänd, hur han är kallad. Relationen mellan fader, sonen och anden. Att han plockar in lärjungarna i den gemenskapen i kapitel 13-17. Och det är som jag menar en relationell teologi. Det är inte i första hand en formulering för Johannes. Utan det är gemenskap som han beskriver. Och hur Jesus vill dra in lärjungarna i den gemenskap jag till slut i hans egen sändning som fadern har sänt mig så sänder jag er.
Ja.
Och han ger dem anden, han blåser på dem och sätter dem i den här relationen för att de ska kunna verka i världen. Liksom fadern och sonen är ett, så är jag i er och ni i mig. Och ni ska visa världen denna enhet. Ja, det är så det snurrar till slut när man läser Johannes 17. Hur han tänker sig att det här ser ut. Och det blir ett slags mysterium redan i Johannes evangeliet. Mm. Men det är ett slags gemenskapens mysterium. Det är inte abstraktionens, formuleringens mysterium. Det vill säga knäcka koden, utan det är någonting inte bara att observera på distans. Det är någonting att dras in i, någonting att leva i. Det är en relation till Gud, Fadern i och genom Jesus Kristus. Mm. Och det tycker jag är det viktiga att se med treenigheten. Sen vad man ska ha den där formuleringen, det kanske man ska ha till att helt enkelt drabbas av någon slags helig yrsel. Jag tror inte det ska vara fullt begripligt.
Nej.
Tron måste ha ett lager utav mysterium. Det är inte bara en formelsamling vi tror på. Vi tror på en levande gud i gemenskap.
Jag måste säga att Bibeln är en riktigt usel formelsamling i så fall.
Ja, absolut. Och jag är glad att Bibeln inte är en formelsamling.
Ja.
Jag är glad att inte Bibeln ser ut som de nicenska bekännelserna på 300-talet. Ja. Eller bekännelsen på 300-talet eller någon annan bekännelse. Det vill säga det är bra att de finns. Det är stödhjul för tron, de här bekännelserna. Men det är inte så Nya Testamentet ser ut.
Ja. Och man ska vara väldigt noga med att de här trosbekännelserna har ju aldrig för syfte att sammanfatta hela tron heller. Kan man ju se att tittar man bara på om man lägger ut hela Jesu gärning till exempel, så saknas ju vitala delar i hans undervisning ganska tydligt.
Ja, absolut. Och den nicenska bekännelsen har ju en oerhörd Jesus-fokusering.
Ja.
Väldigt lite om Gud Fadern och väldigt lite om anden.
Så det är klart, det är bara någon mening om anden innan man går vidare till kyrkan.
Men precis. Så att den är ju formulerad i en speciell kontext i sammanhanget,
ja,
där det fanns behov av att göra markeringar av vilken Jesus är det vi tror på?
Precis. Och inte tror på.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, jag hoppas att det har klarnat lite grann. Jag tänkte jag ska hugga en fråga här på slutet som jag själv kan gå och filosofera på ibland. Och som tråkigt nog så kommer du säkert inte ha något svar. Men du kan få filosofera högt. För om vi tar treenigheten och så ska vi se om du går med på det här. Treenigheten så som den hävdas i Bibeln är evig i någon form, att Gud, Fadern och Sonen och Anden har liksom funnits i som en enhet så. Och sen så blir Jesus ändå född in i den här världen. Och i treenigheten så är det kärlek som är allena rådande. Det finns ingen liksom ondska i den enheten. Skulle du gå med på ungefär en sån beskrivning av i lösa termer? Okay.
Ja, varför inte?
Varför inte? För då kommer jag till den punkt med treenigheten som jag själv har funderat en del på, och det är just punkten, vad händer med treenigheten då på korset? Om Jesus tar på sig världens synder på korset, är treenigheten sönderbruten i en tvåenighet i några dygn innan han uppstår? Eller vad händer egentligen där med treenigheten? För att ja.
Ja, nej men även nu spekulerar vi
naturligtvis. Ja, men självklart.
Återigen, vi har inga texter. Alltså den enda text vi har, och den är ju väldigt intressant, det är ju det här när Jesus ropar på korset: min Gud, varför har du övergivit mig?
Japp.
Det är ju ett inom trinitariskt skeende på något sätt. Ja, oj. Har Gud lämnat honom? Var det faktiskt så? Eller var det bara upplevelsen av det? Ja, ja. Men vi kan ju tala om att jag känner mig övergiven av Gud. Var är Gud någonstans? Men Gud finns där ändå.
Yep.
Eller vad var det för någonting? Och det där... Jag har personligen slutat att spekulera i sådana grejer, för jag tycker det är ganska fruktlöst. Alltså någonting sker ju där. Jag kan mycket väl liksom se det här nu, om jag bara använder min teologiska fantasi. Så
den teologiska fantasin,
ja,
det här tycker jag låter intressant.
Jag vet inte hur mycket jag har och sånt, men jag kan ju mycket väl liksom tänka mig det där, när Jesus hänger på korset, om han nu tog all världens synd, att liksom Fadern säger this is too much, och liksom han orkar inte se det där att hans son får bära allt det här eländet, all denna synd, all denna ondska som liksom finns där, och så vänder han ryggen till det. Vilken fader skulle inte göra det, så får se sitt barn lida så fruktansvärt. Men att det inte betyder att han är borta, men han men det är väldigt svårt. Alltså det är alldeles uppenbart att Jesus måste ha upplevt det på korset, att även han, this is too much. Vad finns du, Gud? Och återigen tycker jag, det här är ju inte i första hand en teologisk formel som skrivas utifrån det här, utan det här är relationellt.
Ja. Precis.
Det är en relation som beskrivs, som blir väldigt kraftfullt. Var finns du i det här ögonblicket, fader? Och där kan ju vi också identifiera oss, och det tycker jag också är en viktig del i den här berättelsen. Mitt i vår förtvivlan och vår ångest och så kan vi uppleva en sån djup ensamhet och övergivenhet. Och naturligtvis ställer oss då frågan, Gud, var finns du någonstans? Och där har vi vår vän Jesus, han vet hur det känns att vara övergiven till och med av Gud. Men exakt vad det innebär teologiskt, det lämnar jag till dina intressanta formuleringar som mycket väl kan vara svaret på det.
Men det är väl en ganska bra slutpunkt i ett samtal om treenigheten, att bli indragna i treenigheten är en inbjudan som står öppen från Gud och genom det Jesus gjorde och så vidare. Så med det så tackar vi dig, Mikael.
Ja, tackar för att jag har fått medverka i detta samtal.
Ja, och vi återkommer med fler teologiska resväskor här under hösten. Vi har nåd och rättfärdighet åtminstone på gång, och tror att vi har synd, lag och evangelium också på gång. Så det blir några till.
Spännande.
Absolut.
Jag får lyssna på podden då.
Ja, du får göra det. Ja. Precis, så att du får packa upp dina resväskor ibland.
Ja,
packa upp träningskläderna. Men vi tackar dig som har lyssnat, och är det några särskilda idéer eller tankar du har, så är du såklart varmt välkommen att återkomma. Och titta gärna, om du nu lyssnar precis efter att vi har spelat in det här, så finns det fortfarande möjlighet att anmäla sig då till Bibelfestivalen. Titta in på bibelfestivalen.se. Det kommer vara fantastiska dagar i Örebro. Vi ska gå vidare och planera dem nu, så att vi har lite att göra kvar där, men jag har stark tro på att det här blir väldigt bra faktiskt.
Missa inte detta, säger vi, Olof, eller hur?
Nej, det säger vi helt klart. Ja. Så hörs vi av igen här senare under hösten. Tack för att du har lyssnat.